Du lyssnar på Pingvinlektionerna av Tom Mitchell i översättning av Nille Lindgren, uppläst av mig, Mattias Linderoth. Prolog. Om någon när jag var barn på 1950-talet hade sagt att mitt liv en dag skulle löpa i samma banor som en pingvins. Att det, åtminstone under en period, skulle handla om mig och honom mot resten av världen, så skulle jag ha tagit det med fattning. Min mor hade trots allt härbärgerat tre alligatorer i vårt hus i Escher, till den dag då de blev för stora och för farliga för den struntförnäma lilla staden och några av djurskötarna på Chessington Zoo kom och hämtade dem. Hon hade bott i Singapore tills hon var 16, och när hon skulle flytta till England hade hon vid ett ömsint och tårdrypande avsked fått tre ägg som minne av sin bästa vän. Äggen hade givetvis kläckts i hennes hytt under den långa resan över havet, och hon blev förstås tvungen att ta de små alligatorerna med sig hem. Långt senare brukade hon ibland, när hon tänkte tillbaka på sitt liv, framhålla att den presenten nog var den mest speciella hon någonsin fått. Jag var välbekant med både vilda och tama djur. Eftersom jag var uppvuxen på landet hade jag en realistisk syn på livet. Jag visste vilket öde som i allmänhet drabbade rävarna såväl som korna på bondgården. Men exotiska djur hade jag bara sett i djurparker och i fantasin. Jag blev, precis som Walt Disney, inspirerad av författargeniet Rudyard Kipling. Jag levde mig in i och identifierade mig med Djungelboken och med Kim och skildringen av hans skoldagar som var identiskt lika mina mer än ett halvsekel senare. Ja, jag växte upp med den edvardianska erans världsbild. Mina föräldrar var födda i olika delar av det brittiska imperiet, och mina mor- och farföräldrar, farbröder, mostrar och kusiner var spridda över hela jordklotet. Australien, Nya Zeeland, Kanada, Sydafrika, Indien, Ceylon, idag Sri Lanka, Singapore, Rhodesia, Zimbabwe, Nyasaland, Malawi och så vidare. Men för mig kändes dessa platser bekanta. Flera gånger om året kom brev, och lite mindre regelbundet brevens författare, från dessa länder, och de satte min barnsliga fantasi i rörelse med berättelser om mörkaste Afrika och liknande. Men jag ville utforska andra platser, okända områden, terra incognita. Sydamerika var en kontinent som ingen jag kände tycktes ha någon erfarenhet av eller kontakt med. Så medan jag fortfarande gick i skolan hade jag bestämt mig för att det var Sydamerika jag skulle resa till när jag blev stor. Vid 12 års ålder köpte jag en spansk ordbok och började i hemlighet lära mig spanska ord och fraser. Jag tänkte vara redo när det rätta tillfället yppade sig. Det dröjde ungefär 10 år innan det skedde i form av en annons i The Times Educational Supplement. Ledig tjänst vid en Headmasters Conference internatskola i Argentina. Tjänsten passade mig och mina framtidsplaner så utomordentligt väl att det inte dröjde mer än en halvtimme förrän min ansökan låg på brevlådan, redo att flyga över Atlanten med beskedet att de kunde sluta leta. Vad mig anbelangade så var jag redan på väg. Jag satte mig naturligtvis in i den ekonomiska och politiska situationen innan jag gav mig iväg. En morbror på utrikesdepartementet gav mig lite insiderinformation om den vacklande peronistregeringen i Argentina. Vår underrättelsetjänst antydde att armén när som helst kunde iscensätta en blodig militärkupp. Terrorismen var utbredd. Mord och kidnappningar tillhörde vardagen. Det var bara armén som kunde återställa någon form av ordning, menade man. Samtidigt gav mig min bank i London information om Argentinas ekonomi. Ett komplett och totalt kaos. Det var med andra ord, hävdade alla med ett farbroderligt beskyddande tonfall, en fullständigt befängd idé att resa till Argentina. Och det kunde under dessa omständigheter absolut inte komma på fråga. Ingen som var vid sina sinnes fulla bruk skulle ens drömma om det. Det här var naturligtvis precis vad jag ville höra. Och den enda uppmuntran jag behövde. Jag erbjöds tjänsten som adjunkt med ansvar för internateleverna, men villkoren i mitt anställningskontrakt...